Om du ofta befinner dig runt småbarn är chansen hög att det där ljudet har satt sig på din hjärna. Ljudet är alltså introt för Cocomelon, den kanske mest populära YouTube-kanalen för barn under de senaste åren. Nu vittnar både föräldrar och experter om att innehållet är överstimulerande och beroendeframkallande. Kan det stämma att vissa videor kan ha en skadlig effekt på barn? Finns det i så fall innehåll som är bättre än annat, eller ska man bara skippa skärmen helt? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och den kommande kvarten ska vi reda ut barnprogram med Sofie Tjärru, som är universitetslektor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.
For my child specifically, it definitely was way too overstimulating. I think the lights, the sounds.
Ja, ungefär så där kan kritiken bland föräldrar som har låtit sina barn titta på Cocomelon låta. Det finns massvis av sånt här innehåll för barn på YouTube och andra plattformar. Det är alltså inte bara Cocomelon som producerar dem. Det är frågan om färgstarka, repetitiva sånger och berättelser, ofta med snabb takt och helt utan djup. Ibland väldigt tydligt AI-genererat. Sofie Tjärru, universitetslektor i småbarnspedagogik vid OA. Jag bad dig att titta på några av de här videorna. Vilka tankar väckte de hos dig?
Spontant så tänkte jag faktiskt att ja, att man ser ju att det här är gjort för att locka småbarn.
Mm.
Och så där personligen så tänkte jag också på det här med, det var ganska mycket ljud och så här, att jag är själv en sån här person som vill ha ganska lite ljud i bakgrunden när jag gör olika saker, och jag tror att det var därför som jag reagerade på det också, att det var som en ljudmatta hela tiden på.
Mm. Cocomelon är en jätte inom barnunderhållning. Med 190 miljoner prenumeranter och också miljontals med visningar per video på YouTube. Ja, och en egen Netflix-serie förstås. Videorna består oftast av en sång med tillhörande animeringar. Sången är repetitiv, animeringen är färgstark och spenderar sällan mer än några sekunder per vinkel eller scen. Och för att vara rättvis så kan jag ju säga att Cocomelon är långt ifrån det enda som gör sånt här innehåll. Det finns hundratals, men tusentals liknande kanaler på YouTube. Beep Beep, Chuchu TV, Lalafan, ja, ni hör ju själva. Psykologen Mark Travers skriver i Forbes att han har problem med både tempo och den överstimulerande miljön i såna här videor och uppmuntrar föräldrar att hitta mer lugnande och pedagogiska videor att visa till sina barn. Och på sociala medier varnar föräldrar och lärare för att låta barn titta på de här videorna och vittnar om beroende barn helt ur balans.
Cocomelon's YouTube channel being compared to fentanyl for our kids' brains. I'm not kidding. It's that addictive, even being compared to nicotine.
Jag har varit i kontakt med Cocomelons moderföretag Moonbug, som svarar på den här kritiken med att säga att de jobbar tätt tillsammans med experter när de gör sitt innehåll för att få videorna så ändamålsenliga som möjligt. Sofie, hur tänker du om kritiken?
Jag har försökt lite faktiskt här titta om det skulle finnas någon forskning kring det här. Mm. Men på det sättet har jag inte hittat någon liksom vetenskaplig studie som direkt skulle säga det. Men den här avsaknaden av studier kan ju också handla om att det helt enkelt inte finns eller att det inte har undersökts. Och som du sa, att den här kritiken kommer kanske då först och främst från vårdnadshavarna som upplever att de egna barnen blir överstimulerade eller beroende av det här. Och då tänker jag att självklart så ska man som vårdnadshavare reagera då. Och man behöver inte vänta på att det ska komma en vetenskaplig studie, utan upplever man att barnen inte mår bra av det här så ska man givetvis reagera.
Vad tror du det är med just Cocomelons videor och andra liknande videor som ses som så dåligt?
Som jag förstod det här föräldrakritiken som har kommit, så, så handlar det väl just om att det snabba scenbyten, alltså några sekunder från en vinkel och så några sekunder från en annan vinkel. Och så det här nästan hypnotiska musiken där i bakgrunden. Det är ganska snabb fart på, samtidigt som det är ganska repetitivt och så här. Och förstås, det är gjort för småbarn att med glada färger och så här, men det finns ju mycket annat också som fungerar på det sättet som riktas till småbarn, just med färger och former och så vidare.
Debatten om videor och barnprogram går ju förstås hand i hand med den ständiga diskussionen om skärmtid. I Finland finns inga officiella riktlinjer för hur många timmar skärmtid per dag är okej, men det är på väg. Det börjar med att Vilman Strand Stad och Hjärnförbundet satt ihop en del riktlinjer, och nu ska experter vid Institutet för hälsa och välfärd ta det här vidare. Planen är att det ska komma riktlinjer någon gång under det här året. Sverige å andra sidan har hunnit lite före oss.
Skärmtiden för barn och unga måste minska. Det visar Folkhälsomyndighetens nya råd till barnfamiljer.
Där har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer för max antal timmar skärmtid per dag för barn. Antalet timmar varierar beroende på barnets ålder. Barn under 2 år ska i princip vara helt utan skärmtid. 2-5-åringar max en timme, 6-12-åringar max 2 timmar och så vidare och så vidare. Här handlar det inte bara om tidsbegränsningar utan också om hur barnen använder den här skärmtiden. Men som sagt får vi vänta och se vilka de här officiella rekommendationerna blir i Finland. Men med det här i åtanke, Sofie, är det alls okej att visa barnprogram till sina barn?
Det beror på, är väl det där tråkiga svaret. Det beror på hemskt många olika saker. Ibland kan det vara det som räddar en situation, ibland så behövs det inte, men att man kanske av slentrian gör det ändå. Så jag vill varken rekommendera eller förbjuda egentligen. Vi får ju också tänka på att, om vi tänker lite äldre barn då än kanske den här Cocomelons målgrupp, men kanske det här en 3-5-åringar, att just populärkultur med barnprogram då inberäknat, så är ju ofta en inspiration till barns gemensamma lekar, till exempel på daghemmen. Så att om man helt avskärmar sitt barn från populärkultur, så blir det eventuellt också svårare att veta att vad är det vi leker här egentligen? Vad är det som är inspirationen till den här leken? Så är det förstås inte hela tiden, men det kan vara en sak att tänka på att måtta med allt, men kanske inte heller helt avstängt.
Ja, du sa där att visa videor åt sina barn kan vara en räddare i nöden i vissa situationer. Mm. Finns det då typer av videor eller program som är bättre att visa för sitt barn än andra?
Sådana program och videor som man som vårdnadshavare själv känner till. Så att man vet vad det är man visar, att man vet att man är okej med det här innehållet. Det är ju mycket mer än sång och musik som förmedlas i videorna. Det finns ju en värdegrund bakom det, alltså att man är okej med de värderingar som förmedlas genom de här klippen. Och förstås är det ju också bra att känna till det som barnen ser på, för att man som vårdnadshavare ska kunna föra diskussioner med barnen och veta då att om barnen reagerar på ett speciellt sätt, vad är det som de reagerar på? Så att man vet hur kan jag liksom följa upp det här och ta tag i det. Har man ingen aning så blir det ju väldigt svårt. Det här när du frågar om det här, att om det finns program som är bättre än andra och så där, så börjar jag tänka också på det här att sådana program som liksom inspirerar till fantasi, alltså att man själv aktiveras att dra slutsatser eller fantisera vidare att oj, hur ska de lösa det här problemet, eller oj, varför blev det så här, vad kan ha hänt, eller på något vis liksom sporrar den här egna. Det tänker jag att det är kanske ändå bättre än just som det här Coco Lemon, som är ganska så här färdiga från början till slut, att alla är glada hela tiden, och om det lite är darr på läppen så blir det genast bra, någonting bra händer genast där. Så lite mer utmanande så här kognitivt förstås, det kanske är en lite annan målgrupp det också med äldre barn, men att, Att, jag tänker nu till exempel faktiskt på Yles buklubben här, att, mm. att med riktiga människor med riktiga ansikten och en hel del sådana här luckor där man själv får fantisera att hur ska det gå nu och så vidare. Mm. Att det är kanske ändå en bättre, om man ska tänka på barns liksom, så här kognitiva utveckling och språkliga utveckling och så vidare.
Om ens barn har tittat på de här överstimulerande barnprogrammen då och visar i sitt beteende då något slags beroende eller ja, de är överstimulerade, hur ska man då hantera det här beteendet?
Först och främst egentligen som med allt annat där barn reagerar starkt, att själv hålla sig lugn, inte gå med i den här känslan och bekräfta att nu märker jag att du är ledsen eller arg eller så här, och förklara att varför blev det nu slut på det här programmet, eller varför säger jag att vi nu ska göra någonting annat, eller varför har jag begränsat det här. Förstås med ett riktigt litet barn så är det inte så lätt att förklara, men att till exempel byta miljö till en lugn miljö så att man inte som kanske sitter precis bredvid den där iPaden som man nu har bestämt att man inte får använda, göra någonting helt annat tillsammans. Vara närvarande helt enkelt, ge alternativ för vad kan vi göra istället. Så att kanske också i viss mån om det är så att det är fråga om ett beroende, att man justerar sina rutiner, att om det är som en viss tid på dagen när det här brukar bli ett problem, eller när pekplattan eller telefonen eller tvn brukar slås på, så kanske man kan bryta lite större, att det är inte bara den här ena grejen som förändras, att jaha, nu fick jag inte där mera, utan att man gör på ett helt annat sätt, så inte liksom blanda bort korten lite, att det är inte lika tydligt att det där har försvunnit på något sätt, utan vi gör på ett annat sätt och kanske tankarna inte går lika snabbt till det där programmet mera då.
Tror du att det här beteendet har mer att göra med skärmen eller just det där programmet barnet tittar på skärmen?
Jag tror kanske att det är väl lite både och, för att det man gör på skärmen då, om barnen som själva väljer, så är ju det som de gillar. Och ofta är det ju det som man liksom får lite kickar av, eller så här att ja, men det här var ju intressant. Och det är klart att skulle jag ju också bli sur om jag är helt insugen i ett tv-program och så stänger min man och säger nu var din skärmtid slut. Där får man ju också förstås kanske jobba lite med att förbereda, att säga till i förväg att nu är det bara si och så länge kvar, eller att nu om... Det är ju svårt att prata om minuter med småbarn, men vet du att alldeles strax så ska vi klä på oss och gå ut eller så här. För det kan också ibland vara ganska abrupt för småbarn att förstå det här att vardagen, att ja, man kastas från det ena till det andra och blir inte alltid alla gånger så förberedd på vad som ska ske som nästa programpunkt, utan plötsligt blir man bara upplyft eller någonting.
Då jag hör orden överstimulerande och beroendeframkallande så går mina tankar till någonting i min egen vardag, vilket är TikTok. TikTok så kan ju leda till lite sämre koncentrationsförmåga. Det vittnar många ungdomar om idag. Tror du att vi orsakar det till barnen nu redan från riktigt ung ålder när vi visar sådana här program?
Igen, så det beror ju helt på hur mycket man visar, hur ofta och vilken roll det spelar i barnens liv. Att är det nu 3 minuter en gång om dagen, så tror jag inte, om det annars är en dag rik på upplevelser och så vidare. Men om det blir liksom en huvudsaklig sysselsättning på något sätt, så då tror jag nog att vi är illa ute faktiskt. Så måtta med allt.
Tack Sofie.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Gäst idag var Sofie Tjärru som är universitetslektor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi. På Yle Arenan hittar du nyhetspodden med ett nytt avsnitt varje vardagsmorgon. Lägg till oss i din lista ifall du inte vill missa något. Ljudmix är av Max Salomaa och Lukas Dahlström är producent.